إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Fortsätter att gå igenom Sheikh Zayd al-Madkhalis bok Al-Afnan al-Nadiyya, och vi har kommit fram till råd nummer 49. Al-Amr bil-Uzum al-Jama'a, beordringen att hålla fast vid al-Jama'a. Och al-Jama'a är gruppen som håller sig till den muslimska ledaren, som är enade under den muslimska ledaren. Och ordet Jama'a kan betyda många saker, som att man gör salat al-jama'a, al-ahli sunnah wal-jama'a och så vidare. Men det som vi ska tala om idag är att hålla sig enade under de muslimska ledarna som styr i landet där man bor. Och det här är någonting väldigt viktigt. Vi muslimer måste ha en ledare i våra länder som styr med Allahs lagar. Annars kommer det att bli kalabalik och det kommer bli katastrof. Det kommer bli laglöshet och så vidare. Som det finns i många av de muslimska länderna idag. Där man inte har muslimska ledare. Man inte har fungerande system. Där är det kaos. Och det berättas från Al-Hassan Al-Basri att han sa: 60 år men förtryckande ledare är bättre än en natt utan ledare. 60 år med en dålig ledare är bättre än en natt utan ledare. Och Ali radiallahu anhu, han sa också liknande, att det måste finnas ledare som styr över muslimerna, vare sig de är bra eller dåliga. För om de är dåliga, han nämnde de bra, vet vilka de är, men de dåliga hindrar att man blir rånad på vägen. Och det är det man kan säga i de länderna där det inte finns muslimska ledare. Och det inte finns ett fungerande system, polis och militär och domstol och så vidare. Du kör, så finns det en vägspärr. Och varje person ska ha muta. Om du inte ger så kan du bli skjuten. Och han skjuter och ingenting händer. Det finns ingen polis som tar honom. Folk vågar inte skicka barnen till skolan. Folk vågar inte öppna affären. Folk vågar inte gå ut på gatan. Vågar inte gå till moskén och så vidare. Man vågar inte prata. Det är väldigt dåligt. Och då är det bättre att ha en dålig ledare än att inte ha någon ledare alls. Och som Abdullah ibn Mas'ud brukade säga: "Ma takrahuna fil jama'a khayrun mimma tuhibbuna fil furqa." Att det som ni ogillar i att vara samlade under en och samma ledare är bättre än det som ni gillar i splittring. Man kanske gillar att få göra vad man vill, eller vissa saker. Att inte ha en förtryckande ledare över sig och så vidare. Men att vara utan ledare är värre än att ha en dålig ledare. Så att ha tålamod med en dålig ledare är mycket bättre. Och Umar ibn Khattab har sagt, som det har berättats i Darimi, med en kedja som inshallah ta'ala är Hassan. Han sa: "La din illa bi jama'a." Det finns ingen religion förutom med jama'a. Förutom att muslimerna är enade. Det finns ingen religion, alltså islam. Det går inte att ha en fungerande religion förutom med en jama'a. Att muslimerna är enade. وَلَا جَمَعَ إِلَّا بِإِمَامَ. Och det finns ingen grupp förutom med en ledare. Alltså jama'a, grupp. Och den här gruppen kan inte existera utan ledare. Och det finns ingen ledare förutom بِسَمْعَطَعَ. Förutom att man lyssnar och lyder på honom. Så som åligger oss som vanliga människor är att lyssna och lyda på våra muslimska ledare. Så de måste finnas för att det ska vara ett fungerande system. Sheikh Zayd säger här i boken att vi måste hålla oss till al-jama'a. För det här är att lyda Allah ta'ala och hans sändebud. Sallallahu alaihi wasallam. Och i detta skonar man sig själv från ondska och splittring. Speciellt i tider av fitna. Och det finns många autentiska hadither i Sahih och andra böcker som uppmuntrar människan och bevisar plikten att hålla sig till al-jama'a och varnar muslimerna från att splittra sig. Och där vi också uppmuntras till att göra bay'a, en lojalitetsed till de muslimska ledarna. Och att hålla fast vid denna pakt. Även om denna ledare inte skulle vara ledare över hela den muslimska umman, utan bara över ett visst ställe. Och att det inte är tillåtet att göra uppror mot dessa ledare, vare sig öppet eller i hemlighet. Och att inte heller bryta den lojalitetseden som man har ingått med dem. Tills det, eller förrän det, att de gör en klar och tydlig kuffer som man har bevis på från Allah Ta'ala. Och från de många haditherna som bevisar detta är nummer ett. Och Sheikhen nämnde här många saker. Och vi kommer att läsa dem från Sahih Muslim. Hadither som bevisar många av de punkterna som Sheikhen nämnde här. Och det här är ett väldigt djupt ämne. Man kan fördjupa sig otroligt mycket. Och jag vill lägga till här innan att det här är en av punkterna som Ahl Sunna wal Jama'a är överens om. De muslimerna som går den rätta vägen, den räddade sekten och den segerrika gruppen, är enade på att man måste lyda de muslimska ledarna i allting som inte räknas som olydnad till Allah. Och att man inte får göra uppror mot dem även om de skulle vara dåliga och synda. Därför nämns det här i nästan alla akidaböcker där man nämner Ahl Sunna wal Jama'as akida, trosuppfattning. Man ska tro på Allahs namn, attribut. Och de nämner även att man ska lyda de muslimska ledarna även om de syndar och inte gör uppror mot dem. Taib. Så det här är en väldigt viktig punkt. Och det här bevisar motsatsen. Att alla de som anser det vara tillåtet och uppmanar till uppror och revolutioner inte är från Ahlus Sunna wal Jama'a, utan de är från Ahlul Bid'a och Dalala. De är folk som splittrar muslimerna. Och de är då inte från Ahlus Sunna wal Jama'a. Så alla grupper som uppmanar till revolutioner och uppror och dödande av presidenter och så vidare är inte från Ahlus Sunna wal Jama'a. Förutom, vi kommer komma till det, ett tillfälle då det är tillåtet att göra uppror. Men det kommer vi till så småningom. Så den första hadithen som Sheikhen nämner är en hadith som berättas i Sahih Muslim från Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, där han säger att folk brukade fråga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam om det goda, men jag frågade honom om det onda, för jag var rädd att det skulle drabba mig. Och jag sa: ja Rasulullah, vi var i jahiliya, vi var och levde i en förislamisk tid och ondska, och Allah kom med detta goda. Kommer det finnas någonting ont efter detta goda? Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: naam, ja. Alltså det kommer finnas ondska efter detta goda. Och så sa Hudhayfa igen: wa hal ba'da dhalika sharr min khair, kommer det vara någonting gott efter denna ondska? Han sa: naam, wa fihi dakhanun, ja, det kommer finnas gott, men det kommer inte att vara klart, det kommer vara grått. Det kommer inte att vara tydligt. قلت وما دخنه, då så sa jag: vad är det som gör det otydligt? Han sa: قوم يستنون بغير سنتي, ett folk som inte följer min sunna. ويهتدون بغير هدي, och de följer en annan än min vägledning. تعرف منهم وتنكر, du kommer känna igen, eller vissa saker de gör är bra och vissa saker de gör är dåliga. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر, då så frågade jag igen: kommer det finnas någonting gott eller någonting ont efter detta goda? Alltså detta goda som inte heller var helt klart. Kommer det finnas någonting ont efter detta? Han sa: naam, du'atun ala abwab jahannam, ja, det kommer finnas kallare vid helvetets dörrar. Men ajabahum ilayha qadhafuhu fiha, och den som besvarar deras kall kommer att kastas i elden. فقلت يا رسول الله صفهم لنا, يا رسول الله, beskriv dessa för mig. Han sa naam, qawmun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Han sa naam, de är ett folk, eller ett folk som är från oss och de talar med vårt språk. Faqult ya Rasulullah, fama tara in adrakani dhalik. Och då så sa han, Hudhayfa igen, ya Rasulullah, vad ska jag göra om jag lever på denna tid? Han sa, talzam jama'at al-muslimin wa imamuhum. Du ska hålla dig till muslimernas grupp och deras ledare. Och då så sa jag igen, om de inte har någon jama'a eller ledare, vad ska jag då göra? Då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, håll dig borta från alla sekter. Fa'tazil tilka al-firaq kulluha. Håll dig borta från alla sekter. Walau an ta'adda ala asli shajara hatta yudrikaka al-maut wa anta ala dhalik. Även om du ska behöva hålla fast eller bita fast vid rötterna av ett träd och dö i det tillståndet. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Och vi ska inshallah nämna lite fawaid, lite nyttor från denna hadithen. Denna hadithen bevisar en viktig sak, och det är att hålla fast vid al-jama'a och att vara enade under de muslimska ledarna är någonting som det finns frälsning i för muslimerna. Eller hur? Han nämnde tidigare fitna av ondska, där folk kommer kalla varandra till helvetet. Och vad är räddningen och frälsningen? Att hålla sig till den muslimska gruppen. Som det också nämndes i hadith al-Ribad ibn Sariya radiyallahu anhu. Där profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, Ribad, han gav oss en predikan som fick våra hjärtan att skaka till och våra ögon att fyllas med tårar. Och de säger, Rasulullah, det är som ett avskedstal. Vad ger du oss för råd? Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, Usikum bitaqwa Allah azza wa jall wa sam'i wa ta'a. Jag råder er. Och det här är viktigt. Vad ska en person som ger sitt sista tal ge för råd till människorna? Det viktigaste som finns, eller hur? Det viktigaste som finns. Salah, zakat, tawhid och så vidare. Men allting som har med religionen att göra förkortade han med taqwa Allah. Allting faller in under detta. Att lyda Allah och inte vara olydig mot Allah. Och sen sa han det här viktigaste. Det viktiga. Att hålla er till den muslimska gruppen. Taqwa Allah wa sam'i wa ta'a. Att ni ska lyssna och lyda på ledarna. Även om det skulle vara en abyssinsk slav som har tagit makten med våld. Fasma wa ati. Så ska ni lyda honom. Alaykum bi taqwa Allah azza wa jal wa sam'i wa ta'a. وَإِنْ عَبْدًا هَبَشِيًا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. För de som lever efter er, eller de som lever bland er, kommer att se mycket meningsskiljaktigheter. Så varnade han från bid'ah. Så han nämner här att man ska hålla sig till taqwa Allah och att lyssna och lyda på de muslimska ledarna. Att det här också är vägen till räddning och frälsning, som den här hadithen också bevisar. Även om det är en svart slav vars huvud ser ut som ett russin, sades det i en hadith, som har tagit makten, så ska ni lyssna och lyda på honom. Om han har tagit makten med våld. Och i islam, man ska inte ha en svart eller en slav som ledare. Men om han har tagit makten med våld, då är det honom som vi lyssnar och lyder till. Så här så sa profeten sallallahu alaihi wasallam i denna hadith. Och vi ska nämna lite fawaid här då. Det första är det som Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, när han sa då att folk brukade fråga profeten alaihissalatu wassalam om det goda, men jag brukade fråga honom om det onda, för jag var rädd att falla in i det. I det här finns ett bevis på att man som muslim inte bara ska lära sig vad som är rätt, vad som är bra, utan man ska också lära sig vad som är fel och vad som leder till helvetet. Så att man kan akta sig för det. Och Allah Ta'ala nämner det här i Koranen. وَكَذَلِكَ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. Att vi klargör våra verser för att visa de kriminellas väg. Alltså de otrognas väg. Allah nämner inte bara de troendes väg i Koranen. De troendes egenskaper. Han nämner också de otroendes egenskaper. För att man ska var på sin vakt och inte vara som dem. Så det här är två saker som man måste veta. Man måste känna till vad som är rätt och vad som är fel. vad som är tauhid och vad som är kirk, vad som är sunna och vad som är bid'a, bönens villkor, vad som bryter bönen och så vidare, vad som är halal och vad som är haram. Man ska lära sig allt. För då kommer man att ha den djupaste och bästa av all kunskap. Vi studerar vad som är rätt och vi lär oss också vad som är fel, så att vi inte ska falla in i det. Som vissa av Salaf sa, hur kan man hålla sig borta från vad som är fel om man inte vet vad som är fel? Så det är väldigt viktigt att man lär sig båda dessa saker. Och vissa säger att det var också därför som Sahaba hade den djupaste och bästa av kunskapen. För de hade levt i Jahiliya. De levde i en förislamisk tid där de dyrkade statyer och gjorde alla slags synder. De kände till mörkret av det liv som de tidigare har levt. Och sen fick de ljuset av islam. Så de kände till både vad som är rätt och vad som är fel. Så deras iman var den bästa. Så ni ungdomar måste lära er religionen. Studera religionen. Att lära sig vad som är rätt och fel gör man inte bara genom att läsa 2-3 böcker, utan man måste studera och lära sig religionen för att få insyn i dessa saker. Han sa här, Hudhayfa, till profeten sallallahu alaihi wasallam, att vi var i jahiliya och ondska, och sen kom Allah med detta goda. I det här finns ett bevis på att det är tillåtet att erkänna sina tidigare fel och brister, alltså som man tidigare har levt i. Att jag var vilse, jag visste inte och så vidare. Och man ska inte skämmas över det, utan man ska erkänna sanningen och ödmjuka sig för sanningen och acceptera sanningen. Och sen den tredje faidan, att han sa, och Allah kom med detta goda. Faja'ana Allahu bihadha al-khayr. Att Allah kom med detta goda, med islam. Och det här bevisar att islam är den bästa religionen, den enda sanna religionen, vägen till lycka i detta liv och i nästa liv. Så därför är det viktigt att vi som muslimer lever upp till den här religionen och sprider den här religionen. Och sen så sa han, kommer det att komma ondska efter detta? Efter detta goda som Allah har gett oss? Och profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa ja. I det här finns det ett bevis på att ondskan och det goda ständigt är i en konflikt. Det här livet är en strid mellan ont och gott. Mellan det goda och det onda. Mellan lydnad och olydnad. Mellan tro och kufr. Mellan tauhid och kyrk. Så de troende måste ständigt strida mot shaitan och ondskan som finns. Det är så hela tiden. Så man måste vara tålmodig och strida på denna sanning. Och sen, han sa ju då att alla vi var på gott och sen så kommer det ont. Det här bevisar att det som sahaba var på var det bästa tillståndet och den bästa epoken som muslimerna någonsin har befunnit sig i. Och inga människor är bättre än sahaba. Ingen människa kommer att vara lika god som sahaba. Det fanns ingen ondska. Ingen ondska nämndes i den här hadithen. Utan det var en ren iman som de hade. As-sahaba radiyallahu anhu. Som profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, de bästa av generationer är min. Sen de som kommer efter och sen de som kommer efter. Så de bästa av folk som någonsin har levt, det är sahaba. Och han sa också, sallallahu alaihi wasallam, kritisera inte mina sahaba. För om någon av er skulle skänka så mycket guld som berget av Uhud, så skulle det inte kunna mätas med en handfull som sahaba har gett. Eller mina sahaba har gett. Inte ens en hand. Två händer och inte ens en hand. Och dessa hadithen finns i Bukhari. Men det här hindrar inte att det kommer finnas folk i alla tider. Det kan finnas folk. Enskilda människor som når en väldigt hög nivå. Som är väldigt fromma. Och har en hög status hos Allah Ta'ala. Som det nämndes i hadithen. Att det finns de som kommer få belöningen av 50 av sahaba. Och det är de som lever i tider av sabr. Som profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa, att det kommer komma tider av tålamod. De som har tålamod på den tiden är som någon som håller fast vid brinnande kol eller glödande kol. Och personen kommer få lika mycket belöning som 50 stycken av er. Så det här borde uppmuntra oss till att hålla fast vid Koranen och Sunna och det som Sahaba var på. Och försöka vara bland dessa människor som får denna stora belöning. Eller hur? Vi lever i tider där det finns mycket ondska och folk har gått vilse. Men man ska inte misströsta, utan det finns fortfarande hopp. Och man kan få denna stora belöning om man verkligen håller fast vid den korrekta och rena islam. Och här så nämnde Hudayfa radiyallahu anhu, när han frågade profeten sallallahu alaihi wasallam, att de var vilse. De blev vägledda. Och sen skulle det komma ondska. Det sägs att den här ondskan var fitnan som hände när man dödade Uthman radiyallahu anhu. Och sen, eller först Omar och sen Uthman radiyallahu anhu. Och sen att det då skulle komma en god period. Men den skulle inte vara ren av godhet, utan den skulle vara gråaktig. Och de säger, de lärda, att vad som här menas, det här med dakhan, är att folks hjärtan inte skulle bli lika rena som de tidigare var. Nej. Att folks hjärtan skulle inte återgå till det tillståndet som de var på innan. Det som Sahaba var på först. Den här rena kärleken och brödraskapet som fanns. Det tillståndet kommer vara väldigt svårt att återgå till. Utan efter fitnan, när det lugnade ner sig, så återgick muslimerna inte till det rena tillståndet som muslimerna befann sig i innan. Utan det fanns dakhan. Det var lite rökigt, eller det var grått kan man säga. Det var inte rent. Och sen så sa han, kommer det finnas ondska efter detta goda? Alltså detta goda som inte är helt rent heller. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, "Na'am du'atun 'ala abwab jahannam, man ajabahum ilayha qadhafuhu fiha." Na'am, det kommer finnas kallare till helvetet som står vid dess dörrar och bjuder in folk till helvetet. Den som besvarar dem kommer att kastas i helvetet. Så här varnade profeten sallallahu alaihi wasallam för dessa människor. Och det här är någonting som vi kan se idag, då det finns många sekter och grupper som alla kallar till sin ondska, som uppmuntrar och uppfostrar ungdomarna till att bli extrema, att göra tekfir och döda varandra, döda sitt eget folk och så vidare. Det finns idag de här människorna som kallar muslimer till ondska, till helvetet, rent sagt. Och det finns de som gör den andra saken, som kallar folk till att falla kort i religionen, till att inte ge religionen dess rätt, som tar lätt på synder, kallar folk till synder och så vidare. Det finns tyvärr folk som då kallar både till shahawat och shubuhat. Och alla påstår sig vara rätt vägledda. Alla påstår sig själva vara de som följer den korrekta och rätta islam. Men man ska inte låta sig luras. Utan de muslimerna som är korrekt vägledda, det är de som följer det som profeten sallallahu alaihi wasallam sahaba var på. De som följer det som står i Koranen och Sunna och det som sahaba var på. Och sen så sa profeten sallallahu alaihi wasallam vad man skulle göra i tider av fitna, när dessa kallare till helvetet kommer. Och en viktig sak här är att dessa kallare till helvetet är inte kuffar. De är min jildatina. De är från oss och de talar med vårt språk. De försöker tala med Koran och Sunna i islams namn. Men de vilseleder människor. De kallar folk till bid'a. De kallar folk till uppror och så vidare. Så man ska akta sig för dem. Så när dessa människor kommer ska man hålla sig till muslimernas grupp och deras ledare. Så som profeten sallallahu alaihi wasallam sa i hadithen. Han sa, vad ska jag göra om jag lever under denna tid? Han sa, håll dig till Jamaat al-Muslimin, till muslimernas grupp och deras imam. Hur som helst, vad som än händer så ska du hålla dig till muslimernas grupp och deras imam. Och om det inte finns någon imam som leder muslimerna och inte någon grupp, så ska man hålla sig borta från alla sekter och alla dessa grupper som kallar folk till helvetet. Alla de som avviker från Allahs bok och profeten sunna sallallahu alaihi wasallam. Även om han så ska gå ut i öknen och leva under ett träd och hålla sig till den sanningen som han känner till, hålla sig till den muslimska gruppen och den muslimska ledaren och dö ensam, så är det det som han måste göra. Och det här är då viktigt att om, och det här indikerar också att om det inte finns ledare och muslimerna inte är enade, så kommer muslimerna att splittras. Ledare förenar muslimerna, bra ledare. Medan den här kalabaliken som finns, laglösheten, splittrar människor. Bid'a splittrar också människor. Och sunna förenar människor. Så man ska hålla sig till den muslimska ledaren och dess jama'a, även om man skulle vara själv. Det är en förklaring på hadithen. Att du ska hålla fast vid trädets rot tills det att du dör. Alltså håll fast vid den här ledaren som finns. Även om du skulle vara själv. Som Abdullah ibn Mas'ud, han sa, sanningen, al-jama'a, gruppen, är vad som överensstämmer med sanningen, även om du skulle vara själv. Så bryr dig inte om folk, vad de säger. De som gör uppror, de som snackar. Håll dig till den muslimska gruppen och dess ledare. Även om han skulle vara dålig. Som vi kommer att nämna bevis för. Och det har också nämnts i samma hadith. Vi har Sahih Muslim. Profeten sallallahu alaihi wasallam nämnde i samma hadith om dessa ledare. Han sa: "Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadi wa la yastanuna bisunnati." Det kommer komma ledare som inte följer min vägledning och inte håller fast vid min sunna. Och så kommer fihim rijalun qulubuhum qulubu shayatin fi juthman al-ins. Och det kommer komma bland dem män som har satanistiska hjärtan i mänskliga kroppar. De har djävulska hjärtan i mänskliga kroppar. Och då så sa Hudhayfa: "Vad ska jag göra, ya Rasulullah, om jag lever under den tiden?" Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: "Tasma wa tuti' al-amir. Tasma wa tuti' lil-amir." Du ska lyssna och lyda på amiren, ledaren. Även om han slår din rygg och tar dina pengar. Lyssna och lyd på ledaren. Och den hadith finns också i Sahih Muslim. Och det här är viktigt. Och det här nämner Nawawi och många andra. Att det är tecken som vi kan se idag. Att dessa ledare har kommit. Onda ledare. Och allt det här bevisar att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam var en riktig profet. Att han inte talade från egna begär, utan det han sa var uppenbarelse. Så man ska lyda de muslimska ledarna. Även om de förtrycker dig. Så ska man inte bryta den pakten som finns mellan oss och dem. För de säger att om du gör uppror på grund av någonting personligt, så leder det till en större skada för allmänheten. Och man kollar alltid på den stora allmänhetens maslaha, nytta. Att ett helt samhälle blir lidande på grund av dig är inte värt. Så ha tålamod och härda. Och det är bättre för dig. Allah kommer att belöna dig och Allah kommer att rannsaka honom. Så man gör inte uppror på grund av personliga saker. Det är inte tillåtet, utan ha tålamod och lyd dem även om de skulle förtrycka er. Sen nämner Sheikhen nästa hadith. Det som också berättats i Sahih Muslim. Från Nafi. Han sa att vi kom till Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Eller Abdullah ibn Umar kom till Abdullah ibn Muti' då det var lite konflikter vid Al-Harra i Medina. Vissa ville göra uppror mot Yazid ibn Muawiyah, som man påstod, eller de påstod att han syndade. Och då så, när han kom till den här personen, så sa han, de ville ge honom en kudde. Han sa, jag kom inte för att sitta, utan jag kom för att berätta någonting för dig. En hadith som jag har hört från Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Han sa, den personen som bryter en lojalitetsed, en bay'a, kommer att möta Allah på domedagen utan hujja, utan någon ursäkt. Och den som dör utan att ha en bay'a, en lojalitetsed, runt sin hals, dör en död av jahiliya. Han dör en för islamisk död. Så han ville här säga till den här personen att vi ska inte göra uppror, även om han syndar. Vi ska inte bryta den här pakten som finns mellan oss och Allah. För den här lojalitetseden är inte bara till personen, den är mellan dig och Allah. Vi lyder de muslimska ledarna för Allahs skull. Som Uthaymin rahimahullah, han säger, och det kommer vi nämna bevis på också, att lyda ledarna är dyrkan som man belönas för. Alltså vi dyrkar Allah genom att lyda Allah, profeten sallallahu alaihi wasallam, och även genom att lyda ledarna. Som Allah ta'ala säger i Koranen, ja ayyuha alladhina amanu ati'u Allah wa ati'u rasul wa ulil amri minkum. Troende, lyd Allah och lyd sändebudet och de av er som har satts i auktoritet. Så att lyda dem är att lyda Allah, och det belönas man för. Och han sa här att den personen som dör och inte har en bay'a kommer att dö en död av jahiliya. Och här är en viktig sak att säga. Om, eller hur väljer man islamiska ledare? Hur ska man välja en muslims ledare? Har ni gått igenom det här med Josef?
Ja.
Ja? Vad sa han då? Det finns fyra sätt.
Ett är att shuran, eller shuran, väljer bland sig en ledare. Eller två, att en ledare tar makten med våld. Tre, att ledaren utnämner en. Fjärde initiativ.
Nej, att profeten sa som indikerar. Att profeten alaihissalam indikerar, och de säger det som han gjorde med Abu Bakr och Omar och Uthman, som han nämns i hadithen. Att ledaren utser någon som ska ta makten, så som Abu Bakr gjorde med Omar radiallahu anhu. Och som Ali radiallahu anhu gjorde med hans son Al-Hassan. Och det här är också en fajda. Vissa säger, de kritiserar många länder och säger att deras makt är ogiltig, för de ärver makten av sin pappa. Okej? Okay? Det är inte alls ogiltigt. För att Ali radiallahu anhu ärde, eller han gav makten till sin son. Muawiyah gav också makten till sin son Yazid. Så det är inte batil. Det är inte alls ogiltigt. Okej? Okay? Men så kanske det inte är det bästa att göra. Utan man ska ju självklart välja personer som är bäst för muslimerna. Men även om en felaktig person har valts, som inte passar, så måste man ändå lyssna på honom och lyda. Och en till är också, som han sa brodern, att Ashura, de personerna med kunskap och insikt i samhälle och religion, väljer ledare. Så som muslimerna gjorde med Abu Bakr radiallahu anhu. Man samlade de här stora muslimerna, de kunniga av sahaba, och de valde Abu Bakr radiallahu anhu. Och det sista, och Uthmans wilaya skedde också på samma sätt. Och den sista, att ledaren tar makten med våld. Han tar makten med våld, då måste man också lyda honom. Okej? Okay? Och om man nu har fått en muslims ledare, så ska man göra bay'a till honom. Man ska då svära den här lojalitetseden. Men det är inte varenda person som måste göra det. Utan det räcker med att de viktiga personligheterna i samhället gör det. För det finns ingenstans att alla sahaba gick och gjorde bay'a till Abu Bakr. Eller alla sahaba gick och gjorde bay'a till Umar och Uthman och Ali. Det finns inte, utan de viktigaste och de största personligheterna gjorde det. Och resten av folket följer dem. Så man kan inte säga, om man bor i ett muslims land, jag har inte gjort bea till kungen. Du behöver inte göra bea, utan du lever under hans makt, och du ska då lyda honom ändå. Det är som att du är under hans bea. Och vad menas med att man dör en för islamisk död? Det sägs att han dör en död av fawda, av laglöshet och kalabalik som det var innan islam, i jahiliya, då man inte hade ledare och makthavare som i Mekka och på arabiska halvön. Man dör en sån död, en död av laglöshet. Den tredje hadithen nämns också från Sahih Muslim, från Arfaja radiyallahu anhu, där han sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: "Man ataakum wa amrukum jami' ala rajulin wahid yuridu an yashqa 'asaakum aw yufarriqu jama'atukum faqtuluhu." Om en person kommer till er då ni är enade under en och samma person och han vill splittra er en grupp, så ska ni döda honom. Och han sa i en annan hadith: om man gör bay'a till två stycken khalifa, alltså på samma ställe, så döda den sista av dem. Och den hadith finns också i Sahih Muslim. Och i en annan hadith så sades det: ka'inen man kan, vem han än må vara. Det spelar ingen roll vem han är. Om han är den bästa och frommaste personen som kommer att splittra muslimerna, så ska han stoppas. Och här så sa profeten alaihissalam, han ska dödas. Men om man kan hindra honom på ett annat sätt, genom att ge honom råd och han kommer att acceptera, så är det det som man gör. Eller fängsla honom eller någonting annat. Men det är tillåtet att döda honom för att stoppa den här ondskan, för han kommer att splittra muslimerna. Två grupper, och vad händer sen? De börjar slåss mot varandra och döda varandra. Som det är i många muslimska länder idag. Man kan inte ha två ledare i en och samma stad eller land och så vidare. Eller hur? Man kan inte ha två chefer på samma företag som har lika mycket makt. Det funkar inte. Utan en person bestämmer. Och det är den första som hade makten. Det berättas också i Sahih Muslim från Aun ibn Malik al-Ashja'i radiyallahu anhu. Han sa: jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga: de bästa av era ledare är de som ni älskar och de älskar er. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum. Ni ber för dem och de ber för er. Och de värsta av era ledare är de som ni hatar och de hatar er. Ni förbannar dem och de förbannar er. Och då så sa sahaba: ya Rasulullah, ska vi inte strida mot dem? Han sa: la ma aqamu fikum as-salah. Nej, inte så länge de ber. La ma aqama fikum as-salah. Illa ala man wulliya alayhi walin fara'ahu ya'ti shay'an min ma'siyati Allah falyakrahu ma ya'ti min ma'siyati Allah wa la yanzi'anna yadan min ta'ah. Så han sa här att ni ska inte göra uppror så länge de ber. Och om ni ser er makthavare göra någon synd, så ska ni hata den här synden som han gör. Men ni ska inte göra uppror mot honom. Eller inte gå ut från hans lydnad. Och han säger, sheikhen, att det finns många hadither som bevisar detta som vi har pratat om. Och han nämner här som fawaid att i dessa hadither finns det ett mirakel där profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam berättade om saker som skulle hända i framtiden. Och den här beskrivningen av makthavarna och splittringen och fitnan som kommer att ske har skett idag. Och när han nämner att det har till och med skett på hans tid. Så vad ska vi då säga om idag? Och det finns många andra liknande hadither att de kommer att ta era pengar och till sig själva och inte ge dem till folket och så vidare. Många saker. Precis vad vi kan se idag. Men ändå så ska man inte göra uppror. Så han säger här, alla dessa saker tyder då på att profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam var en sann profet. Och jag ser inte och förstår mig inte på personen som förnekar hans profetskap. Hans liknelse är som en person som förnekar solen på himlen eller dagen efter natten och så vidare. Och han säger att en annan färd, att det kommer alltid finnas folk som kallar till falskhet, till ondska. Och de försökte till och med kalla profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam till ondska och till villfarelse. Som Allah ta'ala säger: waddu law tudhinu fayudhinun. Att de skulle önska att du gick dem till mötes. Alltså att de kunde kompromissa med religionen. För att de ska visa sig till mötesgående mot dig. Alltså då skulle de låta dig vara om du bara kunde kompromissa lite med religionen. De försökte kalla honom till att kompromissa med sanningen. Hadithina bevisar också att man måste hålla sig till Jama'at al-Muslimin, till muslimernas grupp och deras ledare. Den ledaren som Allah Ta'ala har satt som ledare över muslimerna, även om han skulle synda. Och detta helgar inte att man gör uppror mot honom eller att man bryter den här pakten som finns, så länge han ber, så som de autentiska hadithina berättar. Och hadithina bevisar också att man ska hålla sig borta från alla sekter, alla villfarande sekter som har avvikit i akida eller i dyrkan eller i tillvägagångssättet att göra jihad fi sabilillah på, eller att sättet att kalla till Allah på, vilka de än må vara. Och det bevisar också att den personen som bryter en pakt och en lojalitetsed med en ledare kommer dö en förislamisk död. Och att man måste hålla den här pakten som man har ingått med ledaren. Kungar, presidenter eller de som är under dem. Och att inte göra uppror mot dem. Och man ska inte heller säga att den här ledaren måste vara ledare över alla muslimerna, som vissa säger. Det säger jag ska inte lyda den här ledaren eller kungen, utan jag lyder bara muslimernas stora ledare. För att muslimerna har inte varit enade under en och samma ledare. Sen när? Sen, ja, nästan efter sahabas tid, så har det kommit många ledare över muslimerna. Och ingen av de lärda under islams gång har sagt att deras ledarskap är ogiltigt, för att vi måste ha en och samma ledare. Och en viktig punkt här som många kanske frågar sig: att vi lyder makthavarna betyder inte att vi lyder dem i saker som är fel, eller att vi är nöjda med de fel som de begår. Det här är en jätteviktig punkt. Många tror att vi försvarar makthavarna och så vidare i de fel som de gör. Lä, det gör vi inte alls det. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: Isma'u wa ati'u, fa inna ma alayhim ma humilu wa alaykum ma humiltum. Han sa: lyssna och lyd, för de kommer stå till svars för det som de har gjort, och ni kommer stå till svars för det som ni har gjort. Berättade muslim. Och en annan hadith, han sa: det kommer komma ledare efter er, för ta'arifuna wa tunkiruna, de kommer göra saker som är bra och saker som är dåliga. För man arafa bari wa man ankara salim. Men den personen som då vet vad som är fel och sen kritiserar det här felet, om han kan med tungan, går han till ledaren och säger åt honom att det här är fel. Alltså personligt råd. Eller åtminstone så måste han hata det med hjärtat. Det är det minsta man kan göra om man ser någonting fel. Men han sa, personen som får då synd eller straff är personen som är nöjd och följer ledaren i detta. Och då så frågades profeten sallallahu alaihi wasallam igen: ska vi inte göra uppror mot dem? Han sa: nej, inte så länge som de ber. Och jag tänkte nämna kort här innan salat inshallah ta'ala några hadith från Sahih Muslim som bevisar samma sak. Och det här är viktigt att vi känner till. Man ska inte säga det är tjatigt och så vidare. Om vi någon gång lever under en muslimsk ledare, så ska ni veta vad som gäller. Och man ska inte säga nu inte tiden. Om du inte kan det här nu, hur kommer du då att bete dig den dagen du får en muslimsk ledare och folk säger kom vi gör uppror? Ska du sätta dig och studera haditherna då eller? Utan det är nu man måste lära sig, så att man vet hur man ska förhålla sig. Och man ska veta hur och vem som har rätt och fel i de länderna där man gör uppror och så vidare. Eller hur? Om du förstår det på det här, så kommer du veta hur fel dessa människor har som kallar till uppror mot muslimska ledare på grund av synder och förtryck. Abu Huraira berättar från profeten alaihissalam att han sa: den som lyder mig har lydit Allah, och den som är olydig mot mig har varit olydig mot Allah, och den som lyder al-amir, makthavaren, har lydit mig, och den som är olydig mot amiren har varit olydig mot mig. Och det här är en fayda jag hörde idag, en annan fayda från den, man kan lära sig från den här hadithen. Vad är det alla muslimer strävar efter? Vad är det slutliga målet som vi alla vill? Paradiset. Och vad vill vi räddas ifrån? Elden. Profeten sallallahu alaihi wasallam hörde en man som gjorde dua. Och mannen, i alla fall hadithen nämner att mannen, han sa till profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa: jag ber om paradiset och jag söker skydd från elden. Och då så sa profeten, alltså han tyckte det var inte så mycket, det är inget speciellt som jag gör. Men då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam: wa hawlahu nudendin. Det är samma sak som vi ber om. Alltså alla de dua som jag gör och allting. I slutänden så är det de här två sakerna som vi ber om. Bli räddad från elden och gå till paradiset. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har gjort lydnad till ledarna en väg till paradiset. En av vägarna till paradiset. För profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han sa: hela min umma kommer gå till paradiset förutom dem som inte lyder mig. Eller hela, alla min umma kommer gå till paradiset förutom dem som vägrar. Och då så sa sahaba: vem vägrar, ja Rasulullah? Han sa: de som lyder mig går till paradiset och de som är olydiga har vägrat. Den hadithen plus den här. Att de som har lydit ledaren har lydit mig. Och de som har varit olydiga mot ledaren har varit olydiga mot mig. De tillsammans bevisar att lydnad till ledarna är lydnad till profeten sallallahu alaihi wasallam. Och det är en av vägarna till paradiset. Men självklart i det som är lydnad till Allah. Vi ska inte lyda dem i det som är synd. Men även om det är saker som du ogillar. Det finns här saker som är wajib. Och det finns saker som är haram. Och det finns saker som är makruh. Men det kan finnas saker som du ogillar. Som inte du vill. Om ledaren går och säger: du ska ut på jihad imorgon. Du ska åka till andra sidan julklotet. Du ska gå. Ja? Du kanske inte vill. Eller hur? Du ska ändå göra det. Du måste göra det. Han säger: du ska ta en spade och gå och gräva en grop där. Du kan inte säga nej. Du måste göra det. För det är inte olydnad till Allah. Det kanske inte är dyrkan. Men det är inte olydnad till Allah. Då måste du lyda honom. Han sätter trafik. Regler i landet. Du måste lyda honom. Det är inte olydnad till Allah. De enda sakerna du inte ska lyda i är de saker som är olydnad till Allah. Okej? Okay? Och Nawawi, han säger en fajda här. Han säger förklaringen på haditherna. Ejma'al ulama ala wujub. Wujubiha fi ghayri ma'asiyah. De lärda är överens om att man måste lyda ledarna så länge det inte är synd. Alla de lärda är överens. Och att det är förbjudet att lyda dem i det som är synd. Och så nämner han att många av de lärda har då sagt konsensus gällande detta. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa också: alayka bis-sam'i wa ta'a fi 'usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa atharatin 'alayk. Han sa: ni ska lyda. Ni ska lyssna och lyda. Vare sig ni har det bra eller svårt. Vare sig ni tycker om det eller inte. Och även om de skulle då, atharatun alaikum betyder om de skulle ta era rättigheter. Alltså pengarna som egentligen skulle ges till folket, ta kungarna till sig själva. Även om de gör detta så ska ni lyssna och lyda på dem. Och Abi Dharr, han sa: Khalili, alltså min Khalil, som betyder den som jag håller kär, profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam, beordrade mig att lyssna och lyda även om det skulle vara en slav som inte har ben och armar. Och i en hadith, en svart slav som inte skulle ha ben och armar, så ska man lyda på honom. Det spelar ingen roll vem ledaren är, så länge han är muslim så ska ni lyda på honom. Och kan man tänka sig den här scenariot, en svart slav som inte har armar och ben, som tagit makten med våld, han skulle lyda. Får inte göra uppror mot honom. Och en annan hadith: även om hans huvud skulle se ut som ett russin, måste lyda. Och den sista hadithen vi ska gå igenom här är en viktig hadith. Och det är: när får man göra uppror? Profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde bay'a, eller han sahaba gjorde bay'a till honom. Och de sa: från de sakerna som vi gjorde, som vi avgav en ed på, var att lyssna och lyda. i lätta tider och svåra tider, vare sig vi tycker om det eller ogillar det. Och atharatun alayna, även om de tar våra rättigheter. Och an la nunazil amra ahlahu, och att inte bryta denna pakt. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, illa an tarau kufran bawahan indakum min Allahi fihi burhan, förutom om ni ser klar och tydlig kuffer som ni har bevis på hos Allah. Och den här hadithen bevisar när det är tillåtet att göra uppror mot muslimska ledare eller ledare som har blivit icke-muslimer. Om de har begått kuffer, klar och tydlig kuffer, inte synd. Det spelar ingen roll om de gör alla världens synder. Så länge det inte är kuffer så måste man lyda dem. Spräng om han dricker och gör zina och torterar folk. Du ska ändå inte göra uppror. Så länge det inte är kuffer, otro. Att han liksom förbannar Allah, profeten eller Koranen. Att han förnekar Koranen. Eller att han liksom förkastar islam och så vidare. Klar och tydlig kuffer. Som vi har bevis på hos Allah. Inte någonting som någon lärd har sagt, den här saken är kuffer. Och någon annan lärd har sagt den inte är kuffer. Det ska inte finnas olika åsikter i frågan heller. Alla ska vara enade på att den här saken är klar och tydlig kuffer. För om det finns ikhtilaf, olika åsikter, då kanske han har blivit lurad av de som har sagt att det är tillåtet eller någonting sånt. Så det ska vara klar och tydlig kuffer som vi har bevis på hos Allah. Och han sa, man ska se. Ni ska se. Inte att vi hörde på CNN och BBC att kungen gjorde sig och så. Det ska vara klart och tydligt. Kungen har gjort, eller presidenten har gjort sig och så. Kuffer, det är helt öppet. Alla känner till det. Det finns råder inget tvivel om denna sak. Då får man göra uppror. Så de lärde sig, det finns fyra villkor. Att man har sett. Och vad som också faller in här, att man är övertygad. Klar och tydlig kuffer. Som man har bevis på. Det finns ingen ikhtilaf. Så de här tre sakerna. Ledaren är då icke-muslim. Då får man göra uppror om man uppfyller det fjärde villkoret. Och det är att man kan ersätta honom. Man har makten att ersätta honom med det upproret. Och att det blir mer eller mindre ondska än vad det var innan. Man har möjligheten att ersätta honom. Att 200-300 personer gör uppror mot ett land och en armé går inte. Man är dum. Man tar upp tre pinnar och pistoler och knivar mot en armé, flygplan, helikoptrar och tusentals soldater. Det går inte, det funkar inte så. Utan landet är överens typ och majoriteten gör en slags revolt och tar bort ledaren och sätter en annan på hans plats. Man ska ha möjligheten. Och det ska inte bli mera ondska än vad det var innan. Men det här, Allahu alam, om det har skett någon gång i historien. Ibn Taymiyyah säger att varenda gång i den islamiska historien man har gjort uppror, så har det resulterat i någonting värre än vad som var innan. Alltid. Okej, men kolla idag. När har en revolt och en revolution lett till någonting bra? Aldrig. Och många, de ogillar presidenten. De störtar presidenten. Sen går de och demonstrerar på gatan och vill ha tillbaka honom. Som de gör nu i Thailand till exempel. Men kofar, men ändå. Ja? De tror att det ska bli så mycket bättre om man tar bort presidenten. Det blir värre. Eller likadant. Så det är viktigt att man kan uppfylla de här villkoren. Om man då ska göra en revolt eller en revolution i landet. Så det här var kortfattat vad som har med Ahlus Sunnah och Jamaas aqida att göra. Att vi som muslimer ska ha makthavare. Och att vi ska lyssna och lyda på dem. I det som vi lyder till Allah. Och att inte göra uppror emot dem. Och att göra uppror är från tillvägagångssättet av Khawarij och Mu'tazila och Ahlul Bidah, Rafida och så vidare. Det är inte från Ahlul Sunnas tillvägagångssätt att göra uppror, utan dåliga ledare är ett straff från Allah som endast kommer ta bort om folket gör tauba. Ledaren är som folket. Han återspeglar folket. Om folket är dåliga blir han dålig. Om folket är bra blir han bra. Så det är väldigt viktigt att vi själva försöker att korrigera oss. Och att man ber till Allah att han ska ge oss bra makthavare. Inshallah, att vägleda de som finns och att korrigera deras brister. والله تعالى عالم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.